Sommaren, den är här, eller hur? Det är så jäkla trevligt ute nu.
Jag sitter här och får solen på ryggen och känner att, vänta nu, varför kan man inte ha det så här varje dag?
Ja, vi sen måste ju... vi ta hänsyn till att, bara inte för att vara någon som drar ner stämningen här, men de som lyssnar på det här, kanske inte är sånt väder när de lyssnar på det. Så vi får vara lite restriktiva med att dra upp det allt för mycket här. Det är trots allt Sverige. Det kan lika gärna bli snöstorm nästa vecka.
Jag tänker på det.
Säger pessimisten att, i mig.
Jag känner stort sug för att flytta utomlands när jag har sånt här väder. Känner att jag mår så jäkla bra och känner att jag vill må så här bra 12 månader om året.
Ja, fan, det är en spännande fråga att flytta utomlands. Alltså man ska göra det, för det blir ju, det kommer påverka hela ens liv.
Det känns väldigt stort när man tänker på det sen.
Men frågan är då, att är det just att man inte har sånt här väder hela året som gör att man blir så glad när det väl kommer? Om man hade haft det året om, hade man värdesatt det lika mycket?
Jag tror det är en dåligt argument för att man bor i Sverige och inte vågar flytta. För att man har sina vänner här.
Ja, fast jag tycker typ det, för jag skulle kunna bo nästan var som helst så länge jag hade mina kompisar där. Jag snackade om det med en polare nyligen. Så och jag sa, så här, ifall han...
Sibirien, ja, vi kör.
Ja, men typ. Så här, ifall han och så här, några andra polare skulle flytta med till typ, så här, fjällen, då hade man ju kunnat dragit imorgon och det hade varit superlugnt. Alltså det måste vara, det är snarare så här, flytta från en storstad. Så här, det måste ju vara en plats som man tycker är trevlig. Det kan ju inte vara vilken plats som helst. Men en plats där man inte, ja, men som är nice, men man kanske inte känner någon. Så länge det är, folk flyttar med en, så då är jag redo att dra. Jag behöver verkligen inte bo i storstaden.
Nej, men sociala kontakter är ju verkligen det stora, inte hindret, men det är det som gör att man ändå känner att man vill vara kvar.
Men samtidigt finns ju de som hellre vill åka själva och testa på att flytta till någon stad, storstad eller ej, liksom i ett annat land eller i sitt eget land i Sverige till exempel, och bara vill åka själv och testa den biten. Vad driver de människorna då? Om det som skulle driva alla oss hade varit att åka med någon annan.
Alltså, jag, det är svårt där, för att om man åker själv så finns det, då måste man ju utforska och så försöka träffa andra människor. Åker man, säger att om vi tre hade åkt någonstans, då hade vi kunnat klarat oss genom att bara umgås vi tre ganska länge. Så att det finns ju fördelar med båda.
Allt handlar kanske bara om vilken mål man har, eller vad man vill uppnå liksom.
Ja, men det, vissa mår ju bra av att tvinga sig lite liksom att testa på nya grejer, testa lite det osäkra, och det gör vi också lite idag. Vi är inne på en liten ny mark, ny förändring, lite nya tankar kring podcasten framförallt, företaget också. Men det ni kommer märka av framförallt nu är ju då podcasten. Och vi har planerat att flytta om vår, eller tänka om kring vår vision kring podden. Att vi snackar ju om allt möjligt, framförallt fokuserat på vårt företag och saker runt omkring företagande. Men vi vill egentligen dubbeldippa på det och försöka ge liksom ännu mer värde just kring företagen eller starta företag. Så vårt mål är liksom att kunna motivera och inspirera folk att, ja, men kanske ta tag i lite projekt, komma igång liksom med en sidobusiness eller bara liksom starta och få lite tips och tricks på hur man liksom kan dra igång sitt första projekt och sin första idé. Så det vill egentligen, vi kommer utgå lite mer därifrån. Våra ämnen kommer vara mer fokuserade på just det framöver. Vi kommer ha kvar liksom det här allmänna goa snacket som ni är så vana vid och kanske nästan inte beroende av i det här laget.
Det, ja, eller hatar. Våra... Det är ju... Precis. Man kan ju lyssna på olika anledningar.
Man kanske är här trots att det är vi.
Man behöver bara få hata på någon i vardagen.
Och det som är lite speciellt, inte för att liksom höja upp på oss själva allt för mycket. Men det som är speciellt är att andra som har liknande poddar eller har TED-talks eller så, hur de lyckades.
Men vi liknar oss själva vid TED-talks.
Nej, det är precis tvärtom. Att vi upptäcker allt det här precis för första gången. Tillsammans med de som lyssnar. Och vi ger tips just nu som vi tror på, som vi kanske sen märker om 2 år att fan, det där var ju inte det bästa vi kunde ha gjort. Men fortfarande är det ju vår sanna resa till att försöka starta igång det här. Och det är det som blir både spännande för oss, men förhoppningsvis för de som lyssnar också. Att det är första gången vi är rookies liksom.
Och det är väl där, som du säger Ludvig, att det är snarare inte att vi hittar på något nytt som vi ska göra nu, utan det är snarare att vi kanske renodlar vad podcastkonceptet är. Och vi har väl vi tre har snackat internt om att det handlar ju om att vi vill dela med oss av att vi försöker skapa någonting som vi hoppas kunna vara värde till folk. Och vi hoppas kunna inspirera och snacka om hur andra kan ta, liksom, ta tag i saker och göra någonting som förhoppningsvis också är värde till något annat folk. Och
precis,
må bra på vägen.
Ett bra exempel på det är ju till exempel när vi för några avsnitt sedan bröt upp det här och såg, okej, vad har vi lagt för att starta ett företag? Liksom. Det kan vara väldigt diffust för någon som inte har haft en tanke eller inte riktigt vet vad de vill göra. Tänker att det är dyrt eller jag kommer inte kunna fixa det. Då kan vi covera det och vara transparenta. Liksom. Så här mycket har det kostat för oss. Så här mycket betalar vi i månaden. Så här mycket får vi in. Alltså, bara sådana saker kanske inte är så vanligt. Liksom. Och jag tror att det kan vara väldigt nyttigt.
Precis, och absolut att vi inte är liksom branschledande inom det vi gör. Men jag tror att...
Än
precis. Det kommer snart. Vi behöver inte stressa mer över det. Men just att vi är ganska liksom färska i gamet. Och jag tror det kommer ju upp jättemycket frågor. Det kommer upp liksom många tankar så från oss. Som jag tror man kanske inte får ta del av riktigt ifall man lyssnar på dem som är lite mer liksom inne i mitt i det. Så jag tror det finns mycket värde att liksom från höra från dag ett. Hur får man första liksom 10 kunderna som vi kommer snacka om idag? Hur ska man tänka liksom kring sin första idé? Och ja, vi ser fram emot att kunna inspirera människor att förhoppningsvis hamna ungefär den positionen vi är, för vi tycker det är väldigt roligt och jag tror många andra också skulle tycka det är kul, bara menar just att det är så mycket frågetecken kring det och att man kanske är osäker på vad man ska starta, hur man går tillväga och så vidare. Och jag tror där kommer vi in, alltså ja, det kommer inte vara världsomvändare, men jag tror att absolut att det kan ge ganska liksom konkreta tips, mål, verktyg och så vidare på hur man tar de här första kliven in.
Och det vi har snackat om lite här nyligen är ju andra företag som inte började med det de blev stora med. Alltså att de hade en idé på någonting som inte blev det som de blev framgångsrika för.
Ja, vi har ju det här avsnittet liksom starta med en skitidé. Och det var ju lite på att så här, idén är ju kanske inte det absolut viktigaste. Det är ju, jag ser jag ser människor som fokuserar alldeles för mycket på deras första idé, att slipa på den jättemycket tills det liksom inte finns något mer att slipa på. Och sen så börjar de och sen så märker de, oj, vänta.
Det var en jättebra idé men ingen ville ha just den här idén.
Ja, eller att vi måste ju göra det på ett annat sätt. Eller ja, det kanske inte var en så bra idé för att vi frågade ju ingen ifall de var intresserade. Alltså, precis, så absolut det är nice med en bra idé. Det kan vara jättebra med en bra idé. Men idén kommer liksom alltid förändras. Precis som att idén med den här podden har förändrats för oss idag. Att vi tänker om kring den. För att vi tänker, ja, men så här kommer vi göra den bättre. Och det går ju inte att veta i förväg.
Jag tror det var... nu får ingen slå mig på fingrarna om det är fel. Men jag tror det är Peter Thiel. En av den första externa investeraren i Facebook. Och grundaren av PayPal. Och liknande sa att så här, skapa inte en femårsplan när du börjar eller liknande, alltså, så här, börja inte så här, budgetera och planera för det kommer ändras så snabbt att det inte ens är värt att lägga den tiden på att göra sådana långsiktiga planer, alltså fasta, alltså vi har ju långsiktiga ambitioner och visioner och det ska man ju ha, men typ så här, att om vi tänker vad vi ska ha i inkomster om 5 år är ju helt ludicrous liksom. Mm. Jag har några exempel här på företag som började med saker som de...
Jag kan även flika in en grej, jag, bara innan du går in på det. Jag satt och kollade på tal om TED Talks. Då var det Bill Gross, heter den här killen då. En stor kille inom startup-världen som har ett företag som sysslar nu med att hjälpa startups att komma igång i början. Och han gjorde en undersökning på flera hundra företag för han ville se, okej, vad är det liksom som får de här företagen att lyckas. Och då delade han upp i de 5 olika segment som var idé, teamet, business, affärsidén, funding och timing. Alltså när i marknadens livskrets liksom, som den här produkten kom in och hur stor inverkan det hade. Och då hittade han, precis som vi säger, att så här, idé är väldigt viktigt. Alltså, men det är absolut inte det viktigaste. Så till exempel då när han kollade på ett företag som YouTube, så såg han att timingen var minst lika viktig, om inte viktigare, än själva idén. För att han hade själv några år tidigare, i mitten på 90-talet, försökt att starta en liknande grej som YouTube. Men och fått in investerare, fått in stora namn från Hollywood. Men det funkade inte, för då hade inte internet varit lika stort. Så kom YouTube några år senare, gjorde i princip liknande sak, till och med kanske lite sämre, men blev liksom, ändrade världen.
Ska bara tillägga också att det YouTube började som en datingplattform.
Jaha.
Vet ni om ni visste det? Jag visste inte det förrän typ en vecka sedan.
Ja, du uppdaterar mig då.
Ja, just det, exakt. Det var en plattform för så här videodating.
Okay. Vem vet vad Tinder är om några år?
Exakt.
Tinder TV.
Och sen märkte de att folk la upp typ så här kattvideor och andra skojiga klipp, och så tänkte de, vi kör på det här, vi testar och bara, vi rebrandar sajten och bara gör det till så här general, liksom alla videor är okej. Okay. Och så funkade det.
Det är superintressant, det är väl lite det vi tänkte prata om härnäst. Jag tänkte bara avsluta här, för att då såg han att det som var viktigast tillsammans med då idén och timing var framförallt också teamet som du jobbar med. Om ni kan liksom ha en gemensam vision och hur ni exekutar den. Den kombinerat med timing slår i de flesta fall han tittade på om du har en bra idé. För att om du kan exekuta det bra och ha ett bra team, så kan det ju lite så här, affärsidén och affärsmodellen kan utvecklas lite. Precis som i YouTubes fall eller i många andra fall som vi kommer ta upp snart. Men har du liksom rätt timing, vilket är svårt liksom, där måste man väl ha lite fingertoppränsle antar jag. Men har du en bra team och en okej idé, så kan man ta sig ganska långt.
Timing är väl kanske ett bra begrepp för tur lite. Men det är ju inte bara tur.
Nej.
Men alltså, så här, om någon skulle säga att jag ska göra YouTube idag, det är ju fel, för det finns redan. Då
precis,
är timing
man, fel. Man kan göra men, exakt lika snygg, men folk kommer inte använda den.
Mm. Men samtidigt, det är ju på något sätt ett ganska konkret begrepp på lite tur på något sätt. Alltså YouTube kanske inte visste att
för där, om vi bara liksom, vi ska inte hamna allt för mycket på villovägar, men man kan ju ändå säga att det har ju skett något sorts paradigmskifte här nu efter corona förmodligen. Hur vi kommer konsumera och hur kommer världen öppna upp, hur kommer det se ut efter det. Här kan man ju, i alla fall under vår livstid, se en av de största möjligheterna för att hitta ett företag med riktigt grym timing som verkligen kan fånga in någonting som konsumenterna vill ha, för att man kanske ändrar sina konsumtionsvanor. Och här blir det jättespännande att se om några år vilka företag är det som kommer ta vara på det och verkligen kapitalisera.
Mm. Ja, det är ju sjukt intressant. Vi har ju redan sett flera företag som har blivit liksom, som alla känner till nu. Som alla vet vad Zoom är. Ingen visste vad Zoom var innan.
Precis.
Liksom det kommer ju massa möjligheter hela tiden. Men det som man kanske blir så här tydligast med den här, att man måste ha bra timing, eller så som jag tänker kring det, är väl att man får inte ge upp för tidigt. För alltså att du kan ha en bra idé, en bra produkt, ett bra team, men det kanske inte passar just då. Men om vi säger att man kör på, det går lite halvknackligt, men så kör man på i 3 år och sen så kanske det bara smäller från ingenstans, för att då är tajmingen rätt. Så det är väl att man kanske får vara beredd på att köra på ett tag utan de här liksom, snabba resultaten, just för att det är en sån faktor som kanske inte går att kontrollera.
Och då kommer väl parametrar in lite, som det här med att ha ett bra team, eller att man känner att man har någonting man kan enas kring, eller att man känner att man tror på det. Just om inte timingen är rätt direkt.
Och sen är det väl också kanske att det här teamet då kan vara med på och följa med när man behöver kanske ändra sin idé. Lite som att teamet bakom YouTube var så pass öppna att de ändrade sin idé från att vara en videodatingplattform till att bli liksom en, de såg vad användarna gjorde och blev en vanlig, eller så här, all typ av media, video på sajten. Det hade kunnat varit väldigt lätt att fastna i det och för YouTubes team att säga nej, nej, det här måste vi banna. Vi är ju en
datingplattform. Inte lite som det här med Twitch som började som Justin TV. Där han bara ville livestreama sig själv 21 om dygnet. Till att det sen blev liksom en av de största streamingplattformarna för spel. Det är väl, man börjar ju och tror att man ska göra någonting. Och sen ser man att det vi har kan vi faktiskt använda till det här. Och det skulle efterfrågas av de här människorna. Och så rullar det bara på.
Vi snackar ju om ett exempel, Discord. Chattplattformen för främst gamers som nu används av även många, många fler. Som började som att det var ett spel egentligen. Med en väldigt ganska avancerad chattfunktion. Och så märkte de grundarna av Discord att det som är intressant med det här spelet är inte själva spelet, utan det är den här sociala chattfunktionen vi har byggt. Det är den som är jävligt intressant. Och så byggde de det. Absolut. De ändrade idén.
Absolut. Och om vi väljer då att liksom gå in lite mer djup på idéer. Vi har ju några fler exempel här. För att det som folk börjar med, liksom, absolut första steget är väl att komma på en idé man är sugen på. Så det är ju intressant, för det är ju företag som de allra flesta känner till. Att de gick från en idé till någon annan. Som vi har Facebook. Det är ett roligt exempel där man jämför två personers bilder för att säga vilken som var mest attraktiv, eller?
Ja, det är säkert.
Precis, jag tror att man kom upp två bilder och så man säger vem är snyggast. Mm. Och att det var så Facebook började, och sen så växte det in till Facebook. Och det är ändå två ganska helt olika.
Men var inte det lite så att Zuckerberg var på sitt universitet typ och ville starta någon så här vänskapsappen. Alltså var inte det lite,
det var först mellan eller var på hans,
man gick på någon av de i Ivy League, va?
Ja, exakt. Ja, universitet.
Någon stora i USA.
Och så märkte han väl att folk blev engagerade på det. Och spred det då till att så här, man får ha koll på andra folk inom liksom den här kretsen. Och sen så blev det till nästa universitet, och sen så nästa universitet, och sen till något som inte var universitet, och så blev det bara hela världen.
Vad heter den filmen som handlar om den perioden när han sitter och
The Social Network, heter det inte så?
Oh, vänta,
jag tror tänker du på den här The Social Dilemma?
Nej, The Social Network. Okay. Det är en spelfilm som handlar om Facebooks grundande. Det är en bra film. Med han med krulligt hår.
Jag tycker han är duktig.
Vet han, Jesse Eisen. Ingen aning. Jättedålig på skådespelarnamn.
Precis, Social Network.
Ja, The Social Network. Det är en bra film. Okay. Alltså, den Jesse Eisenberg. Underhållande.
Två rätter.
Vi får inte igenom mer idag.
Jag kan ju se lite liksom, den perioden, hur en idé formas och hur liksom, människorna och hur hypen liksom, påverkar. Och tillsammans så växer det fram till precis någonting nytt.
Det är de här siffrorna, eller det vi sitter och pratar om nu, inte visar dock, är att vi sitter ju här upp topp 10 största bolag i världen. Så här. Okej, eller inte topp 10, men så här Facebook. Alltså, tänk dig hur många tusen till hundratusentals företag som har börjat inte riktigt hitta sin grej, vill ändra idé, sen inte blir någonting alls. Liksom.
Ja, det är inte en garanterad framgång. Alltså, man måste också
det är mer det att man, det andemeningen kanske är att man inte ska vara rädd att ändra sin ursprungliga affärsidé. För att det kan vara väldigt nyttigt. Och det finns framgångsrika exempel på folk som har gjort det.
Ja, och oftast att inte bara framgångsrika exempel. Jag kan kasta ut några exempel till, så kan vi bara ha dem på bordet och snacka lite om dem. Och ha med dem i åtanke. Pinterest. Som
precis hittat den appen faktiskt. Den är fantastisk.
Jag använder inte Pinterest. Men det är jättemånga som gör. Börs noterades nyligen. Och de är ju ett sätt för man samlar liksom collections på olika bilder.
Det är som en Google bilder på steroider typ.
Ja, och lite olika collections och samlingar och så här. Jag ska göra, ja, folk vet ungefär vad det är,
men
jag
och algoritmen likt typ TikTok hittar någon så här for you page och så tar den upp bra exempel på vad du skulle kunna tycka
om. Alltså precis, de är ju grymma på att få en att vilja kolla vidare för att man får nya bilder hela tiden.
Jag hade aldrig tänkt på tatuera mig, och sen så gick jag in och kollade typ tatueringar på Pinterest och så var det såhär, fy fan vad snygga. Ja. Och så blev man jättesugen.
Och de började som en shoppingplattform med fokus på, jag vet inte exakt vad de hade fokus på, Men de märkte att okej, folk handlar inte så mycket, men de använde oss för att göra, spara så här kollektioner på saker de kanske skulle handla sen, eller liksom så här för att klumpa ihop saker och så. Så då utvecklade de bara den funktionen och sket i det här med handelsfunktionen, eftersom det inte var så många som använde den ändå. Det är ganska häftigt.
Det är ju kul, nästan liksom övertydligt exempel på där liksom bara konsumenterna bara skriker i dig i ansiktet. Vad gör det här istället?
Ja, precis. Men det är ju svårt, för att jag vet, du har ju snackat länge om, eller länge, men några veckor nu har du pratat om din bok där, Growth Hacking, eller Hacking Growth.
Hacking Growth,
ja. Precis, så du skickade ju en piratkopierad version här. Det tar vi bort.
Säg inte det.
Klipp bort det. Nej, det är ni inte. I alla fall.
Jag köpte med...
Du har köpt den, i alla fall. Jag läste lite i något kapitel här för någon dag sedan, och där säger de ju det, man får ju inte fastna korrelation med siffror, till exempel att folk går in på din plattform betyder ju inte alltid kausalitet, utan du måste ju se vad här går folk in och använder vår plattform till att kolla på saker och så här. Men handlar de då? Nej, det gör de uppenbarligen inte. Och så måste man ju gräva djupare i vad är det de gör, vad är det de vill göra och hur använder de vår plattform, för att sen hitta sättet man kan utveckla den på för att ta den vidare.
Och som du säger det, alltså i alla fall så är det inte så här tydligt som att man ska byta. Men jag, som du sa också, vad man ska ta med sig, så är det ju att man inte får vara rädd för att byta riktning om man märker att folk använder din produkt på andra sätt. Men också att jag tror att man kan göra små förändringar som kanske inte är att byta helt riktning. Man märker att okej, våra användare har, som i vårt fall, vi är en hemsideskapare. Folk kanske fortfarande vill göra hemsidan. Det är liksom svårt kanske att bli något helt annat. Det får vi se vad som datan säger och sådär. Men man kanske märker att vi har möjligheter för alla de här typerna att göra en hemsida. Men det är bara, man använder dem för bara att göra sådana här typer av hemsidor. Då ska vi bara nischa in oss på det. Om det är så vi märker att de
använder det. Kan du inte berätta lite mer vad är det för verktyg vi kommer använda för att analysera datan av våra kunder?
Ja, men jag har ju, ni har ju inte kunnat få tyst på mig om den här Hacking Growth-boken som jag har börjat läsa och läst hälften av hittills.
Ja, alltså vi kan ju vara lite schyssta och varmt rekommendera den boken. Jag har inte läst den själv, men jag har ju väldigt gott om den. Just med tanke på att vi läser den gratis och får de lite marknadsföring tillbaka.
Du får inte trycka på det.
Så kolla in den.
Köp jävligt böcker med riktiga pengar.
Om någon av lyssnarna skulle anmäla oss så att alla våra framtida potentiella vinster går åt
det. Vi har inte läst den gratis då. Så.
Ja.
Då vi,
i alla fall, jag har... Nu får ni mig att verka som en dålig person här.
Nej, du har köpt den, det är vi som är dåliga.
I alla fall, det är en bok som handlar om att man ska tänka lite mer på ett problemlösningssätt när det gäller produktframtagning och marknadsföring och sprida produkten, i princip. Alltså boken är, det är inte en 10 av 10.
Vem är det som har skrivit den?
Sean Ellis och, nu kommer jag inte på han andra som hette... Men det är i alla fall de som har startat och som myntade termen growth hacking, som har blivit väldigt liksom ett begrepp på när man tar typ ett litet problemlösa tänk.
Morgan Brown heter han.
Morgan Brown, okej. De myntade termen growth hacking som är en term för hur man ser på liksom att skapa en produkt och sprida en produkt på ett lite mer så här logiskt dataanalyserande sätt.
Och det kan ju låta jättekomplicerat.
Men det, jag förklarar det,
ja, det, men det bara för oss som ändå är insatta, så låter det ju superkomplicerat. Men för att liksom göra det förståeligt.
Så här, boken är ju främst riktad åt digitala produkter. Det är nischad på det, men det här går att göra på alla typer av business. Men det som det går ut på egentligen, att man ska ta beslut baserat på data. Och data låter säga, fan, det är, vad är data? Information, i princip. Du ska ta beslut baserat på information. Och information på saker, framförallt hur kunderna använder din produkt. Och sen ska man då testa och analysera och samla in data och göra det på repeat. Och komma på nya idéer baserat på det.
Precis. Och så här, det kan ju låta superkomplicerat som sagt, men det som är viktigt att tänka på är att man ska göra det man är bra på. Och om vi då till exempel är bra på att ta fram en produkt och sälja den, så är det någon annan som är bra på att analysera data åt oss. Som till exempel, du kan ju prata mer om den här appen eller verktyget jag tänkte använda oss av sen. För att det finns ju verktyg att ta hjälp av. Det är inte så att man måste ha läst en master i datavetenskap för att kunna bli bra på det här.
Nej, alltså jag tror att det verktyget du tänker på är ju ett verktyg som heter GeckoBoard. Som är, alltså det är bara ett verktyg som vi har inte testat det fullt ut än, men som vi tänkt få visualisera vår data genom.
Precis, men jag tänker nästan att vi kommer prata mer om det och olika verktyg som vi använder. För jag vet inte hur mycket tid vi har i dagens avsnitt att fördjupa oss i det.
Nej, alltså vi har inte blivit experter på det här och implementerat det i vårt bolag helt ännu heller. Så vi kan väl uppdatera lite längre fram.
Precis, men om vi går tillbaka till idén. Alltså så det, så som jag uppfattar det vi har pratat om nu, så går det, alltså, kan man egentligen koka ner det till tre enkla steg som man alltid liksom ska ha med sig när man har en idé och när man börjar. Det första är samla så mycket liksom information som möjligt. Om det är via de här olika verktygen, när man frågar folk, liksom vad som helst. Som jag svarar på en SL-blankett på vägen hit som de delar ut. De fick massa härlig info där.
Jag vägrar dig, kan väl bara säga det.
Okay. Bara inte för att bli Anders Parment, men så här, vart man än är nu så blir det sådana jävla enkäter. Ska vi bli sådana?
Fortsätt Ludvig.
Ja, man samlar så mycket information som möjligt. Steg två, försök liksom lista ut vad det här innebär. Innebär det att produkten är precis, alltså den är som den ska vara? Krävs det några förändringar? Är det små förändringar? Är det liksom ett från grunden liksom omtänk kring alltihopa som krävs? Och sen steg tre, var absolut inte rädda på att bara köra när ni ser en potentiell förändring i och med den här informationen. Som när ni steg två hittar en tydlig förändring där som säger fan, det verkar som det är det här folk vill ha. Var verkligen inte rädda att köra på det då, för att det kan vara ett tecken på att det är en bättre idé helt enkelt än den har från början.
Absolut. Och man kan verkligen nyansera det här på massa olika sätt, och man kan liksom gå in på jättedjupgående så här med att hur man gör allting och liksom hur man får ett system på att komma fram med nya idéer och liksom utvärdera dem objektivt och så där.
Vi kan ju med säkerhet säga att det inte är sista gången vi pratar om det här i podden.
Nej, vi kan ju göra en lite mer djupdykning framöver när vi har liksom testat det här ett tag, men som du säger, man ska samla in massa data, men framför allt så ska man ju samla in den data som är relevant. Man vill ju samla in data och så vill man titta på den datan som är relevant, och det är väl ofta det svåra. Så här, spelar det roll, säg att man har en butik liksom, på Kungsgatan i Stockholm. Man kan ju samla in all data om så här, okay, hur mycket, många sekunder spenderar de på här delen av butiken eller här delen, eller hur många kommer in, men man måste ju se vad som är viktigt för businessen.
Exempelvis från boken där, att man kan till exempel få fram data på hur många har besökt butiken på en månad. Sen kan man ju analysera vidare den datan och dra ytterligare och säga hur många kommer per dag. Vilken tid på dygnet kommer folk? Och varför kommer de då?
Ja, och sen kan man bara säga som så att det kanske inte spelar en roll för just din business hur många som kommer in genom dörren. Du kanske har, din business går ut på att du har en kund som betalar jättemycket. Och då kanske skitsamma om det kommer in en eller om det kommer in 1000. Om det är bara en som köper.
Precis, och då kan du se, hur kan jag då omforma så att jag appellerar ännu mer till kunder lik den här kunden?
Ja.
Alltså precis, det går ju att dra det här vidare, men det är väl det man kan ta med.
Ja, ni där ute är kloka människor, ni kan lista ut er själva, och det är inte vår uppgift kanske att sitta och exakt hur ni gör det idag i alla fall.
Jag tycker vi kan ju framöver berätta sen lite när vi har kommit in exakt på hur vi gör, kan vi berätta om då för att få inspiration till någon annan.
Exakt, det ska vi göra, men nu går vi vidare. Shut up and sit down.
Det var en gång en startup.
Det är ett ständigt återkommande segment i den här podden. Eller ständigt. Men det har ju varit att vi vill försöka leka lite.
Ja, det är speldags.
Det ska vara lite lekfullt att vara företagare.
Introducerar du, Linus?
Så här är det. Vi eller Ludvig, kan vi kanske, vi kan ge dig cred för den här, har kommit på ett spel som går ut på...
Ja, är det här för att stanna, kallar vi det. Det var lite olika, men det var det som vi tyckte var bäst. Så det är egentligen lite, vad heter det, så här flash questions, där man bara ska liksom, ja, för sig, vi kan ju bolla lite kring dem också, men man ska bara svara liksom första tanken. Är det här någonting som är hett just nu, men kommer försvinna? Eller är det här för att stanna?
Kan det finnas något mellanting? Kan man få svara det där i gränslandet? Det kan vara jättesvårt att säga antingen eller.
Men så här, man kan ju säga ifall det, just det här specifikt den. För vissa av de här är ju då väldigt specifika. Sant. Är det den, alltså kommer det den är, kommer det stanna fast i en annan form? Eller kommer exakt den stanna? Okay. Som vet att så här, Facebook... Ja, det lär ju stanna. Men man kan säga, nej, men om vi säger att Linus inte tror att Facebook kommer stanna, då kommer ju en annan variant på det Facebook gör kommer ju stanna då. Liksom, det är väl
man
det.
Man vill typ märka när vi
det är
kör.
Det är första gången vi spelar här. Kommer snart få ut i stugorna. Vi har hört av stora speltillverkare.
Ja, precis. Vi har redan tryckt upp 100 boxar som nu är på väg ut till spelbutikerna.
Ni har hört om Monopol, men ni har inte hört om.
Är det här för att stanna?
Nu kör vi.
Först upp, podcast. Är det här för att stanna?
Hugger vi oss själva i ryggen när vi säger nej?
Nej, då får vi bara inse att vi inte borde göra det här. Men vad är din spontana reaktion?
Jag tror att det känns som att det är en jävla boom just nu.
Är det här för att stanna?
Ja, jag tror att man kommer bli duktigare på att konsumera saker. Lite som att så här, man började dricka kaffe on the run liksom. Man bara tog en kaffe och så gick man med den samtidigt som man drack den. Podcast är ju lite samma, att folk pendlar och så lyssnar på podcast. Folk sitter i bilen, folk är hemma och gör något annat, lyssnar på podcast. Det tror jag kommer nog ha en funktion. Det är att det finns otroligt mycket poddar just nu, och det kommer nog behöva ske lite förändringar i hur det är uppbyggt. Men absolut, podcast kommer stanna.
Känns som att det är, jag skulle också säga ja på den, att det är för att stanna. Men det känns som att det finns ganska många podcast, men det känns som att personer lyssnar typ på en eller två. Alltså man har, så att även om det finns många så håller man sig till väldigt få.
Och då är frågan, ja, vad tror du, Rudi?
Alltså precis som du säger, det är jättestort utbud på podcast just nu, och jag har ju berättat om det här lite tidigare, men det skiftet jag tror vi kommer se inom podcast. Så podcast som det är precis nu tror jag inte är här för att stanna långsiktigt. Jag tror att det kommer gå över till ett mera live-format som man sen lägger upp i efterhand, som de som missar det live kan kolla på det efteråt. Jag tror liksom
får jag,
det
som kommer. Får jag bjuda upp till diskussioner?
Ja.
Jag tror inte att det kommer gå över till live.
För
jag tror att det går lite emot det som, i alla fall det som jag trodde på, och att folk kommer mer och mer vilja konsumera saker så smidigt och tidseffektivt som möjligt. Och det är inte mest tidseffektivt att kolla på någonting live. För att på senare tid, Netflix, podcast och alla, vi vet ju bara när vi kollar föreläsningar, vi vill kolla på högre hastighet, vi vill kunna kolla på fler, vi vill kunna effektivisera tiden. Det är inte i tiden att kolla på någonting live.
Under 2020 så växte Twitch mer än vad det någonsin har gjort, alltså mellan år då tidigare. Så liksom utbudet för live är i min mening absolut att liksom Netflix, att det finns liksom så här ett on-demand utbud som, kan man säga, att kabel-tv var typ live, för att du kunde inte välja när du kollade på det, och då kom Netflix och då kan du kolla när du vill. Det konkurrerar ut kabel-tv, eller håller på att göra det. Absolut att det kan vara så med podcast, men jag tror att vi inte maximerar podcasten nu, för att vi hade kunnat göra det vi gör nu live, haft några tittare som kollar live. Dessutom hade man kunnat kolla på det i precis samma format då efteråt, ifall man hellre vill göra det. Så jag tror det att du får ut mer av innehållet du skapar.
Precis, det är sant. Alltså här, jag ska inte, nu lät jag väldigt säker. Jag är såklart inte säker, för jag vet ju till exempel det här, jag har inte kollat på det. Har ni sett det här Masked Singer? Jag vet att de har typ 2 miljoner svenskar i veckan som kollar på det. Det är helt absurt.
Nej, men jag tycker inte du ska gå ifrån din...
Nej, jag gör inte, jag sätter det, men jag tar in vad du menar. Men jag...
Ja, men jag är lite inne på ditt spår, Linus, också. Alltså, jag har inte blivit, som vi snackade om när vi snackade om Twitch, jag har inte blivit liksom fått aha-känslan av live moment, liksom live content.
Så jag gillar att kunna spola.
Ja, men och jag har inte tid att sitta och liksom, typ om jag får en notifikation, nu är det var en gång en startup live. Så här, jag kommer inte sluta allt jag gör för att gå in och kolla. I och för sig, om man vet att det är varje måndag klockan.
Nej, men som Ludvig sa, du kanske kommer gå in efteråt och kolla. Och ja, då finns det, men då är frågan så här, jag vet inte, det ena kanske inte utesluter det andra. Båda kanske menar, kan
det,
finnas.
Precis, det lär ju finnas båda. Alltså så här, olika typer av innehåll. Kanske just vår podcast kanske funkar bra on demand.
Precis, eller så är folk bra, trötta live. På det nu att bara liksom konsumera det under. De vill få en mer genuin upplevelse, som du är inne på. Och jag vet inte, det är svårt. Jag kommer nog stå fast vid att podcast kommer finnas kvar, men kommer nog vara i samma format. Kanske lite mer utvecklande vad det är.
Ja, vi kan ju genomas om att det är spännande att se absolut. Vart det kommer ta
vägen. Det är en långsiktig spelare i alla fall.
Precis, och då går vi vidare. Nästa punkt här, reklam på Instagram. Är det här för att stanna?
Alltså, tänker du typ influencer marketing?
Jag tänker framför allt sådana bilder som kommer upp i flödet och sådana reklamstories som kommer upp i flödet. Yeah. För influencer är ju lite större än Instagram kanske. Det är ju på alla möjliga plattformar. Men just det som Instagram specifikt, bilder i flödet, stories i flödet. För att får man ju så himla mycket av nu.
Men sådana är ju, du tänker typ cookies och sånt också, som kommer upp på alla hemsidor, Facebook och YouTube.
Det är ingen annons, det är ingen reklam. Cookies, ingen reklam.
Nej, men okej, men...
Alltså social media marketing, fast med fokus på Instagram.
Ja, det är lättare om man tar
in. Vi har ju gjort reklam på Instagram förut, och då tänker jag, är det någon... För det är ju många som gör det. Är det här för att stanna?
Alltså... Jag vet inte. Jag tror att man kommer nog, lite som vi pratade om här innan, det här med att man kommer analysera och se, alltså uppenbarligen så har någon analyserat och tycker att det är värt att marknadsföra på Instagram. Eller så gör de det i okunskap. Jag vet inte. Jag tror att man kommer utveckla sättet att bli smartare på att bli ännu mer personifierad med reklamen.
Det är svårt, alltså så här, jag tror att reklam på Instagram och sådär är den nya liksom billboards, alltså reklam på så här stora skyltar. Det är bara den digitala varianten av det liksom.
Precis, ingen kollar på dem.
Precis, det är få som, och det blir dyrare och dyrare. Alltså så här, det som var häftigt med Facebook och Instagram ads, det är ju samma. Men var ju från början att det var så jävla billigt.
Precis, det var väldigt billigt och väldigt effektivt på att nå specifika målgrupper.
Precis, de kan ju liksom targeta. Ibland, jag har börjat det mer och mer. Ibland man får upp så här konstiga reklamer. Jag kan få upp liksom så här Sverigedemokraterna ibland, och så går in och kollar, fan, är det något jag sökt på? Men då går man in och ser, och så säger, varför får jag det här? Jo, för att Sverigedemokraterna vill nå män i åldern 18-22 inför riksdagsvalet, och du passar in i det, de vill ha någon på landsbygden. Och så säger, fan, just det, de kan ju vara så specifika i vilka de vill nå. Och det kan Instagram och Facebook leverera liksom så snabbt.
Alltså det är ju fortfarande superfantastiskt. Problemet är väl att det nu, för de här annonserna går ju ut på en budgivning. Och när fler folk blir intresserade av att marknadsföra, så kostar det mer för att det är fler budgivare. Vilket gör att det blir mindre och mindre attraktivt att göra det. Och att vi som konsumenter, tror alla vi tre, känner att
man blir mätt
på den typen av marknadsföring.
Precis, och då hade jag lite det jag tänkte när jag skrev frågan. Just att så som jag känner, och kanske ni också, är att det är lite överprisat just nu med Instagram. Och det var också det som jag ville förmedla
till
de där hemma. För att det är lätt att man bara tänker, oh!
Jag tänkte också.
Ja, för vi gjorde det per automatik. Såhär, ja, man marknadsför på Instagram. Och så gjorde vi det bara utan att tänka efter.
Fast vi sitter och säger det här nu, kommer vi inte att marknadsföra på Instagram?
Nej, alltså det är inte så att det är superdåligt, gör inte det här. Men mer att det är så jävla dyrt.
Det är snarare att du ska inte göra det per automatik, utan nej, du ska verkligen tänka efter.
Precis, för en grej kan vara, det kanske inte är att det leder till direkta sales. Men det kan ju vara så att, lite som så här, vad tänker ni på när ni ska jämföra priser på flygresor? Förmodligen flygresor.se, för att de har ju liksom kört så hårt på den här flyg, den kan ju alla. Och det är så här, jag har aldrig gått in där, men skulle jag någonsin behöva, då hade jag förmodligen vänt mig till dem.
Ja, men det är svårt. Alltså jag skulle säga att vi har, alltså vi får in runt 90 kronor per användare per månad som signar upp. Om det då kostar oss mer att få in en användare än vad vi tjänar.
Precis, per användare.
Då är det ju någonting som inte vi kan göra. Vilket innebär att om Instagram Ads blir dyrare så måste det också liksom ge mer. Och om det fortfarande ger lika mycket, kanske till och med mindre, då måste det liksom, då blir det mindre värt också. Så att jag skulle säga att det
stanna med viss modifikation.
Ja, men så här, det är här för att stanna, men det är inte lika stor opportunity som det var för 5-10 år sedan.
På tal om timing.
Ja, vi skyndar oss vidare till nästa, så vi får höja tempot. Kryptovalutor, är det här för att stanna?
Stanna, det är väl precis i början.
Tack, amen.
Tack, vadå, är det någon person?
Ja, men det var det jag ville höra.
Ja, men det är här för att,
Men är det här för att stanna i den formen som det är idag? Vi tänker Bitcoin, Ethereum framförallt, som är de största.
Men så här, nu får man slänga lite så här paradigmskift igen, men så här, det måste man väl ändå säga. Att vi kommer ju vara med i en förändring under vår livstid som liksom saknar motstycke liksom rent finanspolitiskt och sådär, just med såhär, okej, hur kommer kryptovalutor påverka hur vi handlar liksom, och hur länder ser på valutor. Det är jättespännande.
Kan det bli så att det som slutgiltigen gör att landsgränserna upphör är kryptovalutor?
Det enar världen helt enkelt. Ja.
Vi säger så och går vidare till nästa.
Bra,
vi
är ingen mer där. Ingen skit. Bara flicken är jätteliten grej.
Ingen skit. Jo, lite skit.
Det är något som måste ske. Alltså, det får ju inte fortsätta vara. Nu är marknaden volatil. Men kryptovalutor är ju extremt volatila. Ja, går Elon Musk ut och tweetar så är det liksom 6% upp eller ner.
Jo, men det är för att det är så litet market cap. Alltså, och säg att om alla världens pengar skulle gå över till att handlas i bitcoin, då blir ju det stabilt, för att då är det ingen som kan påverkas så mycket. Det är för att det är så litet fortfarande.
Exakt, och sen så är det ju alltså elförbrukningen är ju ett stort problem.
Ja, den är ett stort problem.
Precis, det är ju det. Alltså, det var det jag tänkte lite, att absolut, kryptovalutor kommer vara kvar, men tekniken måste utvecklas för att det ska bli förändra, alltså ena hela världen helt
enkelt. Yes, hi, nu kör vi.
Dropshipping, är det här för att stanna?
Nej. Alltså, eller jag vet inte, du kan ju bättre om det här. Du startade ju dropshipping.
Jag försökte i alla fall i typ en vecka.
Du downtonade det jävligt mycket, eller du kanske inte gjorde det?
Nej, men alltså det var ju en vecka typ. Ah, alltså, okay. Det var en veckas arbete, jag kände fan, det här kanske jag ska testa. För det... Ja, dropshipping som koncept, att quick buck, det är inte här för att stanna. Men alltså dropshipping som liksom, om man tittar på vad det är, så gör ju både företag det redan och har gjort det innan.
Ja, men om vi tänker
fortsätta.
Som en quick buck, det var det jag
men
tänkte
när,
på.
Men nu när typ att... Amazon kommer till Sverige och folk tänker att nu ska jag börja köra det, eller man kan väl ha, du kan dropshippa i USA utan
alltså, dropshipping är ju bara att du beställer någonting och det hamnar inte hos dig, utan det går direkt till kund.
Just det.
Ja, du rycker emellan egentligen helt i onödan. Alltså det hade
jag vet att när jag jobbade tidigare på en redningsbyrå, så hade vi en kund där som jobbade bara med dropshipping, och de gick väldigt väldigt snabbt från att liksom noll till att omsätta liksom tiotal miljoner typ. Mm. Men de har ju så extremt låga marginaler. Att även om du omsätter liksom 20 miljoner så är du inte säker att du ens kommer vinst. Liksom. Och det man ändå inte får ta ifrån dem är att de jobbar väldigt hårt med att sökoptimera. För att det är det enda deras... Typ,
men sökoptimera är ju inget tillfört värde till kunden.
Nej, absolut.
Men det som är tillfört värde till kunden är ju att någon har faktiskt samlat kollektioner av saker och hittat bra distributörer med bra grejer.
Det man kan säga dock är att det är ju inte hållbar konsumtion, för det är ju bara skitgrejer. Liksom.
Fast det jag menar är att alltså, dropshipping liksom, per definition är inte nödvändigtvis dålig. För du kan ju liksom ha att så här, jag är den som har koll på liksom, marknaden i Sverige och har svenska sajten, håller den uppdaterad och med de som sakerna som svenska gillar, och får då bra grejer skickade från någon annan fabrik. Det behöver inte vara dåliga grejer, men dropshipping som liksom det har blivit i folks liksom hjärnor är ju man tar billiga skitprodukter från Kina och
du
gör marknad.
Du köper precis, liksom. Du köper liksom swim goggles liksom.
Och det är ju dåligt, det tycker jag
är inte. Ja, det är inte är för att stanna. Men för jag var ganska anti när jag tänkte lite innan vi började snacka här. Men sen så började du ändå komma med lite bra argument, Rasmus. Så det var tyvärr en lite gråare zon än vad jag hade hoppats på här med
fan vad fint ändå att vi kan ändra oss.
Men jag tycker faktiskt, för man kan tycka det här med ett fan för mellanhänder. Att så här, varför ska någon rycka liksom, som du sa där, rycka någonting emellan? Mm.
För bara... mig känns det så liksom.
Ja, ja, men så här, grossister har funnits i århundraden.
Och det är ju det de gör, de samlar allting på en plats, det blir lätt att konsumera.
Ja, liksom. Någonting jag hatar med att jag tycker det är ganska tråkigt att handla typ så här kläder och så, för det finns så oändliga mängder kläder, modell, designer, märken.
Du vill ha ett varuhus.
Ja, men jag vill bara att, alltså, om man ska vara, om jag hade haft hur mycket pengar som helst så hade jag bara fått någon att handla åt mig. För då har de gjort valen åt mig. Jag säger typ ungefär vad jag gillar och sen så handlar någon åt mig. Så att det är ju faktiskt, jag kan betala för, det är där, då är ju en mellanhand. Jag kan betala för att någon har gjort research.
Men om vi säger så här, dropshipping är här för att stanna, men det är inte så här, ifall det är några där hemma som är sugna på dropshippa, så kan vi säga att det är bra mycket svårare än vad man kanske tror.
Och jag ska säga, du ska inte starta nu ska jag börja dropshippa, utan du ska säga, jag vill ha den här produkten. Jag kan göra det genom dropshipping.
Exakt,
så
exakt.
Ska det vara.
Det är bra.
Vi får se, vi kanske kan ta in någon som sysslar med dropshipping och ställa lite frågor. Det har varit kul.
Det kan vara intressant. Nästa. Ja, Clubhouse, är det här för down att stanna? Alltså, vadå, är det ens kvar? Jag menar, är vi för sent på bollen?
Jag hörde att de skulle lansera för Android nu i veckan.
Jag lyssnade på en podcast med grundarna av... Var det grundare eller grundare? Grundarna av
Clubhouse. Är de så pretentiösa man kan tro att de är?
De var jätte down to earth. Och jag fick blev mycket mer intresserad av dem efter det. En av grundarna födde en dotter som hade en svår sjukdom, en väldigt
var det han
sjukdom.
Eller var det en kille eller en tjej?
En kille som född, alltså han fick en dotter. Han fick en dotter.
vi ska inte ge han den här mödan att föda.
Okej.
Det var hans fru. Okay.
Ja, sorry. Det var och han liksom gjorde allt för att försöka få henne och få ett bra liv och starta liksom så här någon slags foundation-grej som hjälpte sådana med svåra sjukdomar. Vi behöver inte gå in på
det. Var det för att hon skulle få kompisar? Eller var...
Nej.
Det hade varit jättekul. Han gjorde den här appen för att hon skulle träffa
folk. Ja. Man kan säga att...
Var att han ville alltså,
det som var intressant
få ekonomiska förutsättningar att ge ett bra liv?
Nej, de fick ju henne... Trots när han försöker starta Clubhouse, och som han själv säger, det är helt galenskap att försöka skapa en social plattform. För det är så mycket timing som du säger, Linus, att det är helt galet att jobba på något sånt. Det finns ingen logik i det överhuvudtaget. Men de bara känner att vi måste göra det här. Jag kan säga att jag blir mer bullish på Clubhouse efter att lyssna på dem. Mm. Men jag är ändå här att jag tror inte att Clubhouse kanske är en långsiktig spelare.
Nej, så. Clubhouse kanske inte är det slutgiltiga målet, men det som Clubhouse är, den här snackplattformen, det kan vi ju enas om att det är ju en
det
långsiktig...
Ett medel för att nå målet.
En långsiktig spelare.
Bara säg, flika in, du snackar... Vill ni ha siffrorna som den här Bill Gross kom fram till, hur företag lyckas och vad som är bra? Jag har dem framför mig just nu. Bara på tal
om det är intressant så vill vi höra.
42% av de över 200 startupsen som han undersökte, enligt honom då och hans teams parametrar, 42% lyckades tack vare timing. 32% teamet, 28% idén, 24% affärsidén, 14% endast på grund av fundingen.
Alltså det var inte allt det här skulle inte summeras upp till 100%. För det gick inte, eller?
Jag vet inte, alltså såhär, nej, det är väl bara att, okej, de som väl lyckades, det var...
Det kanske var att man kan...
Eller det blir inte 100%.
Det kanske blir 100%.
Det måste ju, annars konstigt om det skulle bli 120. Ja, det blir väl 100%. Nej, det här måste bli mer.
Nej, men för det jag menar, det kanske var att om man lyckas både för timing och idé, så fick man poäng på båda.
Ja, man dubbeldippar,
ja. Ja, i alla fall, 42% då. Det är ändå intressant.
Ja, det mest intressanta var ju att idén var en ganska liten spelare.
Alltså 28.
Det mest intressanta blir ju att se hur han har bedömt det här. Men absolut.
Men vi kan lämna en länk till den här videon.
Ja, jag ska kika på den också.
Ja, men,
du är lite kritisk till Bill Gross.
Nej, men det är 42%. Det måste ju kommit från någonstans. Det är ju hans subjektiva bedömning kanske då. Så att jag menar, det är ju också...
Precis, men om vi kollar trend så är det ju ändå intressant att dra. Man kan dra någon typ av slutsats.
Jo, men jag kan ju säga enligt mina parametrar så är det 100% timing.
Jo, men då måste man, det här är ju alltid efterhand. Som Clubhouse till exempel. Som vi sitter och snackar nu. Ja, men de hade en säkert cool affärsidé, och men timingen var ju
key. Jag måste bara få flika in, vi kan länka till det avsnittet också, om någon vill lyssna på det. Jag tyckte det var bra. Men det som han byggde innan var en annan app för att träffa folk, som var, gick ut på att man laddade ner appen, och så liksom gick man med på att, alltså, alla som hade appen kunde man se i appen om man hade liksom typ en bekant till någon. Så typ om jag hade appen, gick in på den och så gick jag längs en gata och så gick jag förbi ett café, så kunde jag se på appen eller få en notifikation. Aha, en kille som känner din brorsa sitter på det här kaféet.
Fan,
eller
roligt.
Eller typ så här, ja, men din pappas gamla klasskompis gick in på ICA precis.
Men det var alltså inget dejtingsyfte utan bara skaffa.
Nej, det var mer så här socialt.
Det känns som massa potentiella problem som det känns bara läskigt nästan.
Det känns lite...
Alltså jätteKul. Jätteläskigt samtidigt.
Samtidigt, om du har laddat ner appen så har du ju, är du medveten.
Ja, men då måste man verkligen köra liksom någon bank-ID-verifikation och sånt för att du bara kan ha ett. Du måste, alltså det blir, du kan inte fejka vem du är. Liksom, så att,
nej, men
så att annars kommer du liksom gå runt och...
Ja. Nej, men det är väl de som du har som kontakter har ju accepterat dig som kontakt också. På samma sätt som de har accepterat de andra. Så att så här, om du är kontakt, om din kontakt är vän... Säg att jag är Rasmus, om han är vän med Ludvig och jag också känner dig, men jag känner inte Rasmus, då har ju ändå han blivit vän med dig på den appen och jag har blivit vän med dig också.
Jag vet inte hur det funkade. Jag tyckte bara det var lite kul backstory i alla fall, och alltså jag, i teorin så är det ju en fin idé.
Ja. Men, ska vi gå till sista?
Ja, precis. Vi klubbas var väl då inte kanske här för att stanna på lång sikt. Vi svårt, men vi går vidare. E-mail marketing, är det här för att stanna?
Svårt.
Där kan man ju säga att jag skulle säga ja, på grund av samma argument som gjorde att Instagram och Facebook
inte
var, och det är kostnaden. Eftersom att anledningen till att folk och alla vi tre fortfarande får massa mail till vår inkorg är för att det kostar noll att skicka ett e-postmeddelande i princip. Och det räcker, så kostar det noll så räcker det med att en köper någonting eller liksom ger det något värde för att det ska vara värt det.
Precis. Så den e-mail marketing kommer stanna på grund av marginalerna.
Ja, alltså allt handlar ju om att det är ju oftast ett pengaproblem med företag som ska försöka marknadsföra och sälja sin produkt. Alltså antingen måste man sälja eller anställa fler säljare, eller så måste man marknadsföra mer, alltså ha större marknadsföringsbudget, eller ett, alltså sådana, de två sakerna egentligen. Eller anställa en duktig marknadsförare. Så om man kan göra någonting som kostar noll och det ger någonting så kommer man ju göra det. Sen framförallt vi då som är liksom ett litet team, då kanske det inte är värt för oss att satsa på e-mail marketing. För det är fortfarande kanske inte ger stora pengar, för att man måste kanske göra det mycket. Så det är kanske ett bra tillägg, men det kanske inte är där många kommer börja om man är liksom i starten.
Precis, och det handlar ju inte bara om att göra det mycket, utan om man ska ge sig in i e-mail marketing, just med att du sa ju att man får ju så himla mycket e-mail, då gäller det att göra det bra. Man måste ju veta hur får man folk att öppna, vad vill folk se i sina e-mail, och inte bara öppna, hur får man folk att klicka liksom.
Har ni någon historia om, eller något så här e-mail som ni valde att köpa från, eller som ni tycker är bra, eller hur går ni igång på
det? Saudiarabisk prins en gång som hade jävla massa guld han ville få in i Sverige.
Ja, det är ju attraktivt.
Nej, jag vet faktiskt inte så här.
Nej, men så här, om någon skickar en rabattkod som
ja,
ni handlar.
Ja, det är precis det jag tänkte säga. Om vi säger att jag handlar på Dover Street Market, säger vi, och så går de ni känner till alla.
Du är så cool.
Sån exclusive. Om vi säger att man får ett mail av dem, 30%. Då är jag benägen gå in och kolla.
Så precis, du, så här, där har vi svaret på den här frågan. Du är benägen att kolla, vilket innebär att det ger någonting.
Eller Dormy har vinterrea. Då var jag också benägen att gå
Dormy
in och kolla.
Dormy som då är golfarens mecka i Sverige. Mm.
Typ.
Men det är inte fan den enda golfbutiken i Sverige.
Finns det något där?
Ja, starta. Om ni hör, starta golfbutik.
Ja, fast nu börjar alla Stadium, XXL, alla de har golfgrejer också. Men ingen som är speciellt nischad. Förutom den där som är vid Olof Palmes gata. Typ.
Alltså det finns
ju. En värdelösa jävel.
Ja, jag är inte som dem då.
Nej.
Det är det viktigaste vi har sagt idag.
Men,
vi kan bara lansera den idén att ett nytt modernt golfmärke finns det plats för i golfsfären.
Det gör det. Och med det sagt så börjar det bli dags att
avrunda. Bege ut till golfbanan. Ja.
Jag tänkte ge mig ut i solen nu och dricka 14 bärs, för nu är solen framme.
Ja, vi ska ut och slå lite helt enkelt. Men vi är supernyfikna. Om ni har någonting liksom speciellt som ni vill höra om i med den här nya visionen, så vill vi verkligen kunna maximera att försöka ge värde till de som lyssnar. Alltså det är ju, vi vill jättegärna ha lite tips.
Vad vi vill ha ni är data på, som vi kan analysera.
Nej, vet du vad vi vill ha? Vi vill ha personer, vi vill ha känslor. Ja. Vi vill att folk... Det är jättekul, jag vet inte vad ni upplevt. Jag har några vänner som lyssnar varje vecka och det är superkul. Min morfar och vi har vänner från universitetet och bekanta. Nu låter det som att vi har supermånga lyssnare. Vi har ändå några stycken. Och jag tycker det är jättekul, för det är ändå många som ger lite feedback. Fan kul, jag lyssnade på er i veckan. Roligt i det här segmentet. Det är fan, man hör ju folk säga det som liksom spelar in poddar. Kul när ni hör av er. Men det är genuint roligt. Man fattar roligt.
Exakt vad jag tänkte på när du sa
man
det.
Tänker, ja, men, fan, ni säger bara det där.
Ja.
Men det är kul.
Ja, men alltså,
och så här, verkligen, sluta inte med det. Alltså fan, har vi gjort något som är skit, säg det. Har vi gjort något som är bra, säg det.
Ja, vi kan ta det, definitivt.
Och var absolut inte rädda att skriva på Instagram heller, för det är nog lättaste sättet att nå alla oss, om ni har några tankar. Vi skulle vara
och så här,
sjukt,
är det någon som är sugen på att komma hit och provpodda? Jag vet inte.
Då finns det en audition klockan.
Nej. Ja, men om ni har en idé om ni vill snacka om, varför inte? Alltså, det är bara hör av er så kan vi kanske lösa någonting.
Vi får inte vara rädda att utveckla vad podden är.
Nej. Exakt. Och det ska vi fortsätta göra till nästa veckas avsnitt. Vi ses där.
Ciao. Shut up and sit down.